Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Studio Krim. Det är den 18 april när vi sitter här och spelar in och jag heter Ricardo Burrows och är reporter på Länstidningen. Och som vanligt sitter jag här med min kollega, krimreporten Torbjörn Granström. Och vi ska såklart prata om den dramatiska fritagningen som vi båda var med och jobbade med när den väl hände här i centrala Södertälje. Men först tänkte jag fråga dig, Tobbe, hur ser läget ut i den lokala och högst pågående gängkonflikten?
Ja, den är ju pågående hela tiden, men just nu sitter ju väldigt många frihetsberövande. Polisen har ju jobbat hårt med att plocka in så många som möjligt. Särskilt från Saltskogsfalangen så sitter ju väldigt många. Bara i målet med 41-åringen som sköts i en så kallad felskjutning, vilket man misstänker, sitter det ett tiotal personer. Cirka, om det inte är 11 personer som sitter där. Bara i det målet. Så av den anledningen, konflikten är fortfarande lysande röd liksom, men enligt polisen, vilket innebär att den är väldigt så här het fortfarande. Men eftersom så många är bortplockade så har man ju liksom ändå fått ner skjutningarna.
Men det greps väl två personer nu för mordet av en 31-åring, 30-åring i Flemingsberg?
Och det var det också jag tänkte nämna, liksom, att mordet på 30-åringen i Flemingsberg, han var ju en rätt central spelare på Ronna-sidan, Ronna-falangen. Och sist vi pratade om honom så konstaterade vi ju faktiskt att det går inte riktigt att dra några slutsatser om vad som låg bakom mordet, eftersom det kan finnas så många konfliktytor kring en sån person som ändå är i 30-årsåldern och varit med så pass länge. Så det kan vara vad som helst nästan. Men nu tycks det ju ändå bli mer konkret, eftersom tre personer sitter frihetsberövade. En person utifrån, någonstans ifrån norra länet som inte så att säga rätar ut några frågetecken direkt. Men de två andra är personer som kopplas till Saltskogsfalangen.
Och kan de här två, eller kan de här gripandena få någon effekt på konflikten i stort då?
Det tror jag absolut. Eftersom det har skett ganska nyligen att det har framkommit och så bör ju det kunna bli reaktioner där ute helt enkelt. Och då är det väl bara bra att det är så många borta från gatorna så att det blir svårare att hämnas för den ena sidan om man säger så.
Men för grejen var att jag minns ju när särskilt en av de här personerna greps, så skrek du till från ditt hörn inne på redaktionen om att så här, okej, nu är det en person från Saltskogsfalangen som har blivit gripen i det här ärendet, och att du spekulerade lite att det här kan kanske göra konflikten ännu rödare.
Ja, faktiskt. Alltså nu kan det ju vara så här, bland de kriminella kan det ofta vara så att de har ju en tendens att ta reda på saker rätt snabbt. Och de kan ju ha varit medvetna om att det faktiskt har varit, det här mordet är en del av konflikten. Så på så sätt kan ju liksom den här ilskan delvis ha spelats ut under ett antal veckor fram till det här gripandet. Men nu fick man ju ändå helt bekräftat liksom att polisen har tagit de här. Det är fortfarande intressant, så på så sätt så kan det ju finnas liksom att det ligger i luften att folk är förbannade helt enkelt och vill hämnas. Så, och vi vet ju att det var tumult också i Blombacka ganska strax efter polisen. Ja,
det var samma natt faktiskt, så var polisen var lite förtegna om hur tipset hade sett ut eller inkommit, men antingen hade man sett en person eller så hade man sett ett skjutvapen i Blombacka. Ja. Och det hade ju kommit dit, alltså jag säger hela kavalleriet, men det var ju flera polispatruller med hundförare och en polishelikopter, och man tog det här på väldigt stort allvar, och polisen var väldigt tydlig med mig när man pratade om det, att så här, hör vi talas om sånt här så tar vi skjutvapen på absolut största allvar.
Och det är så de har jobbat i princip hela hösten. Det är ju trycket på Södertälje som det har ju aldrig släppt egentligen. Det har ju hela tiden legat på. Och folk har ju ringt oss ibland, läsare och så här, undrat. Åh, nu såg jag polisen där och de stoppade en bil här liksom. Men det är ju för att polisen hela tiden har jobbat med det här trycket mot den här kriminella miljön. Och det här som de gjorde i Blombacka, att de fick ett tips om ett vapen, det är ju egentligen inget unikt eller nytt, utan det är ju många sådana insatser som de har gjort. Om man tittar på sådana här stopp- och kontrolllister och där polisen har ryckt ut mot enskilda personer, så är det jättemånga sådana utryckningar faktiskt i Blombacka under bara det här året. Så man... Men det där är ett typiskt sätt för polisen att liksom försöka kväsa konflikten. Det som är lite intressant, om vi får gå tillbaka lite grann till mordet i Flemingsberg. Mm-hmm. Även om vi nu vet att, eller vet, vi tror oss veta att det här mordet har med konflikten att göra, så är det ju fortfarande frågetecken som måste rätas ut. Därför att det var ju knappast de här personerna som ringde till offret och på något sätt fick honom att klockan ett på natten öppna dörren och gå ut när han sköts. De här personerna är ju rätt kända att de tillhör den andra sidan. Så det är fortfarande så att man undrar liksom, vem var det som ringde honom och vem var det som fick honom att gå ut ur den där lägenheten?
Just det, för det man vet är att offret gick ut frivilligt. Det finns inga tecken på att man har försökt bryta sig in. Eller...
Nej. Utan klockan var ju ett på natten och av de uppgifter vi har fått så han gick ut för att träffa någon. Och stämmer det så skulle han ju ha goats eller lurats ut liksom i en fälla. Och sen så fort han kommer ut så står mördaren bränd utanför dörren. Och en granne hör några smällar och sen så springer han ett steg. Intressant är faktiskt, det sitter tre personer nu. När jag var där dagen efter och snackade med massa grannar och folk i närheten, så var det faktiskt ett vittne som hade sett tre personer liksom någon dag innan, så där lite framsiga, springa runt in och ut i porten där och liksom sen hade hon sett dem försvinna iväg över gräsmattan och ner för någon trapp, minns jag. Och det skulle ju kunna vara så att de inte är mindre försiktiga när de försöker reka innan och så. Återstår att se om åtal väcks och vi får läsa en förundersökning.
Och sen har vi tyvärr också den ännu större konflikten, och det är ju den konflikten mellan den kurdiska räven och greken som har drabbat Stockholm och drabbar även oss i Södertälje. Har det hänt något nytt på den fronten?
Exakt, de stora knarkbaronerna, om vi ska kalla dem så, eller grossisterna, narkotikaimportörerna. Det är ju lite intressant, för nu vet man ju faktiskt vem som, eller man vet inte, man misstänker sig veta från polisens håll vem som sköt på Astrabacken den 25 januari. Det var ju en dörr som besköts där, och man har ju alltid satt det i samband med, man har trott att det har att göra med den här konflikten. Det intressanta är att den man misstänker bodde ju bara några hundra meter därifrån. Och man tror rent av att han bara sprang hem. Han sköt på en dörr till en person som är kopplad då till räven enligt polisen. Trodde han, eftersom han sköt på fel dörr och på fel våningsplan. Det var en ensamstående mamma med ett barn där inne och hon hade inte med konflikten att göra. Men det spelar ju mindre roll för de här. Så efter att han hade skjutit så sprang han hemåt förmodligen, och sen så klarade han sig helt enkelt. Bara någon, nu ska vi se, var det, kan det ha varit fyra dagar senare eller något sånt där. Den 29 januari var det, så var det ett sprängdåd i Upplands Väsby. Då var han involverad igen tillsammans med ett antal personer. Och det är då han grips, då sprängs, utför man ett sprängdåd mot en hyreshusport i Upplands Väsby, där man tror att i en av de här lägenheterna i huset så bor rävens första bombman enligt den polis jag pratade med. Och i samband med det här sammanhanget så grips den här personen.
Men är inte det här en individ vi tidigare pratat om som någon som försökt ta sig ut ur den kriminella banan?
Ja, Ja, det är i alla fall en uppfattning som de anhöriga har haft. Han uppmanade ju mamman till och med att polisanmäla honom året innan där för att han förvarade sprängmedel i garderoben, och anhöriga runt omkring fick intrycket av att han verkligen liksom kanske tvingades förvara det här och ville dra sig ur den här kriminaliteten. Och när han sen lämnar lägenheten på kvällen den 29 januari innan den här sprängningen i Upplands Väsby, så tror man också, alltså man lever fortfarande i tron att den här personen liksom vill dra sig ur kriminaliteten. Då har man ju ingen aning om att han kanske har varit då 4 dagar tidigare och skjutit på Astrabacken. Det vet man ju inte vid det här läget, så att säga. Så att han lever ju tydligen ett dubbelliv, om det nu är han. Han misstänks ju för de här dåden, trots allt. Han är ju inte dömd. Så intrycket är att han liksom kanske har velat dragit sig ur alltså kriminaliteten, men att han tvingas mer eller mindre in i den. Man har också sett det skymta i tidigare utredningar. Till exempel det här ärendet med sprängmedel. När man så att säga ringde polisen, de hämtade sprängmedlet. Det var personer runt liksom lägenheten och huset. Och man fick intrycket av att satt folk i trappen och sånt där. Att han var lite påpassad och hade lite press på sig.
Jag kan inte riktigt förstå hur svårt det måste vara att ta sig ur när man väl hamnat i den situationen. Jag tänker mig, om jag får spekulera lite, att det kanske känns coolt i början och nästan energikickigt, men när man väl vill dra sig ur så har man hamnat i en situation där folk utövar så stort våldskapital som går att använda mot en, och helt plötsligt ska man ta sig ur den här kretsen som kanske inte är den mest liksom accepterande.
Har dragit på sig väldiga skulder.
Ja.
Därför måste man jobba av dem.
Ja.
Man måste. Och samtidigt är det så här, för jag pratade med en advokat om det där igår faktiskt, och det var lite intressant därför att det är sånt jäkla tryck idag liksom på många ungdomar, så att om de inte liksom på vår tid liksom så jobbade folk och kämpade för att få råd och liksom köpa en moppe liksom. Men idag så gäller det att vara med på en annan nivå. Annars är man inte med liksom.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det är så pass lättförtjänta pengar, tycker många. Och många lockas in i det här. Jag pratade med en förälder för inte så länge sedan vars son utsattes för ett rekryteringsförsök. Där en äldre person förklarar för den här personen att om du bara håller dig till mig så kommer du tjäna flera tusen kronor i veckan. Alltså, man lägger upp det liksom så att du behöver inte göra så mycket, håll dig till mig bara. Liksom så här. Du liksom är trevlig så här på olika sätt, och man börjar på det sättet, man kanske bara bjuder på saker, och plötsligt så är den här personen mer eller mindre liksom skyldig, har fått skulder till den här personen. Och han kanske blir ombedd att springa några ärenden, leverera lite narkotika, utföra lite småsaker, och plötsligt är de inne i det. Plötsligt kan de inte bara dra sig ur. Och det är lite skrämmande det där, för att frågan är om vad det finns för möjligheter att dra sig ur utan att flytta.
Ja, och för oss som lever inom citattecken ett normalt liv, så är att flytta från en stad till en annan alltså tillräckligt stort, traumatiskt och jobbigt beslut att ta i många avseenden.
Det är väldigt omvälvande, och alla kanske inte har råd. De kanske har föräldrar som jobbar, och föräldrarna har andra barn som de försöker skydda från den här miljön, och som kanske inte är indragna. Och det är nog väldigt svårt, men jag skulle tro att de som har drabbats och hamnat i det här, för de är nog som en malström liksom, att de har väldigt svårt att inte dras ner och inte liksom ta sig därifrån, och då är nog liksom, då kan en hel stad vara osund för dem, tror jag.
Men jag tänkte att vi går över till det som nu kanske hände för exakt en vecka sedan när du lyssnar på det här, åtminstone om du lyssnar på det här när det kommer ut på Spotify och podcaster och liknande appar. Det var ju en väldigt dramatisk fritagning av en 17-årig dömd mördare. Alltså precis runt hörnet nästan från vår redaktion. Där på morgonkvisten, klockan var väl 10:50 när vi började få de första indikationerna om att någonting hade hänt inne i centrum. Och sen var ju hela Sveriges riksmedia på den här bollen tillsammans med oss. Men ja, en 17-årig dömd mördare fritogs från kriminalvården när han skulle gå till tandläkaren. Du var på plats, du har träffat folk, vittnen, ja, varit in hos tandläkaren.
Det var faktiskt så att han inte skulle gå till tandläkaren, han skulle gå från tandläkaren. Han hade till och med gått ifrån tandläkaren. Vi pratade med ett vittne där som hade suttit i väntrummet och sett honom gå ut med två stycken poliser, sa hon, men det var ju vakter från kriminalvården. Och där hade han inte gjort så mycket väsen av sig alls, eller inte alls. Det var ingen som hade reagerat, det hade inte hänt något speciellt, det var helt odramatiskt. Men när de kommer ut i minibussen så slår de här personerna till. De var väl, ja, de var ju maskerade med några vita masker och mörka kläder eller något sånt där. Och det hela går väldigt snabbt och enkelt. En av dem har något slags pistolliknande föremål i handen eller något sånt där har beskrivits, och sen drar de iväg. Han kom ju från Tysslinge, SIS-hemmet. Där alla, eller väldigt många i alla fall, har tillgång till både mobiltelefoner och jag vet inte om de har tillgång till datorer också, men hur som helst, de har väldigt bra tillgång till liksom kommunikation utåt. Det liksom, är ju i sig ganska horribelt med tanke på att det sitter grövre och grövre brottslingar faktiskt där, även om de är unga. Och intressant är ju också att de hittar faktiskt flyktbilen också ute i Tysslinge-Grödinge-hållet. Alltså, så de måste ju ha gjort en liksom, de slöt cirkeln där och sen dumpade de bilen och drog vidare. Och var de drog vidare vet man ju inte, men det har ju spekulerats då om att de skulle vara kvar i länet och att han polis, det har spekulerats om att ska han utföra något brott helt enkelt, ska han slutföra det han misslyckades med. Han sköt ju fel person inne på Delta-gymmet.
Varför kan inte en annan person göra det här brottet? Varför,
ja, det måste vet det vara just... jag inte. Säg det. Det är väldigt bra. Och jag, det är ju bara en teori som har spekulerats om. Och det behöver ju inte alls vara så. Men man kan ju tänka sig att... jag tyckte i alla fall i början att det var lite mysko att man rymmer och gör en sån här stor apparat. Och man ska sitta i 2 år och 11 månader som han fick som straff för mordet.
Men kan hans ålder ha någon påverkan på det här då? Att han liksom inte kan straffas lika hårt enligt lagens mening?
Men så är det ju med de som är... som inte är myndiga, så att säga, att de får ju den här typen av straff. Liksom. Vad är maxet? Kan det vara 4 år eller något sånt där på sluten anstalt? Eller något sånt, jag vet inte riktigt. Jag är inte liksom helt insatt i det, men jag vet inte om man kan få påökt överhuvudtaget. Och jag tror inte att det är straffbart i sig att rymma. Liksom. Eller rättare sagt bli fritagen, ska man ju säga.
Någonstans, jag tänker så här, skulle jag försvara mig i den situationen så skulle jag ju säga såklart, jag hade ingenting med det här att göra. De tog mig och de hade pistoler. Det är klart att jag följer med. Sen är det ju, alltså, det är ju genomskinligt. Men det är ju så jag hade försvarat mig, såklart.
Och sen har det kommit ut uppgifter med, i andra medier då, om att man har hittat DNA och så på personer i hans närmare krets och sånt där.
Ja, men och, om vi stannar lite där. Hans närmaste krets. Vem är den här 17-åringen och vilken krets tillhör?
Jag ska säga att alltså, för oss här i Södertälje så har inte det här varit en person som är liksom central på något sätt. Utan det har ju spekulerats alltså från polisens håll att det här skulle vara en konflikt mellan, återigen, den här kurdiska räven och Bandidos. Och det har spekulerats hit och dit om han ska ha jobbat liksom för den sidan då, för det har ju funnits en konflikt där, men så för oss har han inte varit riktigt aktuell, om man säger så, men han är en av alla dessa unga torpeder helt enkelt som uppenbarligen är beredd att döda för pengar, och de är ju skrämmande nog väldigt många nu för tiden. Det är nästan som man kan tro att det har blivit en epidemi i det här landet.
Man får liksom inte förglömma att alltså, det är en person, en dömd mördare som har fritagits. Det är ändå 3 personer i kriminalvårdens som är anställda av kriminalvården som liksom blir av med en fånge. Alltså, nu förstår jag, de har inga vapen på sig. De har inte rätten till att ha vapen på sig, vad jag förstått. Och nu diskuterar man väl från politiskt håll om att man ska ha beväpnade transporter i samband med sådana här.
Men ja, det är så många... den här typen av rymningar har ju alltid bidragit till att systemet blir hårdare och hårdare. Under, var det 2004 eller något sånt där, så var det ju en massa rymningar från fängelset, vilket resulterade i Fenixavdelningarna exempelvis.
Som är vadå?
Som är svenska fängelsers mest, vad ska vi säga, säkerhetsklassade enheter, där de mest rymningsbenägna gängledarna sitter. Och det är ett fängelse i fängelset helt enkelt. Och det kommer bli något liknande här, att det kommer naturligtvis stramas upp. Därför att, och det är märkligt att det egentligen kanske inte har gjort det, för vi var ju inne på det, att det sitter allt grövre fångar här inne. Vi pratar om liksom kontraktsmördare eller folk som dödar för pengar. Det är liksom inte ungdomar på glid som sitter där inne. Och skulle de sitta där inne, så är ju bara det egentligen skandalartat, att de ska sitta med så här grova brottslingar liksom. Mm. Därför de har ju, det är inte så att folk låses in på sina rum, utan om jag har förstått det rätt så är det också och dessutom liksom öppet mellan rummen och så, och det är mobiltelefoner, och man kan väl inte riktigt tro att det är det klientelet som finns där inne när man hör det, men så är det ju.
Mm. Nej, men jag blev ju själv lite förvånad över, alltså jag vet att jag ringde där tidigt när det här skedde och försökte få tag på någon på Tyssling i alla fall, bara för att fråga, alltså, är det rimligt att de här personerna ska ha en mobiltelefon? Alltså, på vilket sätt kan liksom maskerade personer med vapen dyka upp vid rätt plats vid rätt tillfälle? Och då blir jag kanske ännu mer förvånad över att det här har aldrig hänt tidigare. Eller inte
barnkonventionen. Det är kopplat till barnkonventionen överhuvudtaget.
Och den ställer mig ju bakom, det gör jag ju såklart. Men ja, det som är tydligt i alla fall, precis som du sa, är att det verkar ju som att mycket från politisk håll nu talar om att det kommer bli stramare. Alltså jag har ju redan sett att man uttalat sig om att man ska begränsa telefonanvändandet och internetanvändandet. Som sagt, jag nämnde det här med att man kanske vill ha väpnade transporter när de här personerna ska tas till olika vårdinrättningar. Man har ju också stoppat nu för tillfälligt sådana här besök, just på grund av det här fritagningsförsöket. Så ja. det har ju fått konsekvenser rent politiskt i alla fall för de här personerna som sitter i SIS-hem. Och hur det utvecklar sig är ju svårt att veta. Politiken har ju sin gång och det tar ju tid. Och det kommer ju stötas och blötas. Men ja, vi går ju mot ett hårdare samhälle. Alltså, som du själv sa tidigare, de här yngre blir ju värre som förövare och tar på sig kontraktmord, men staten blir lika så hårdare i sin bestraffning, verkar ju som.
Ja, systemet måste ju liksom följa med ifall, men framförallt tror jag att det viktiga är att de här personerna faktiskt grips och lagförs. Systemet funkar ju inte riktigt när chansen är så stor att mörda och klara sig undan. Då blir det ju liksom ett sätt dels att lösa problem i den kriminella världen, och dels så är det snabba pengar. Kanske kan tjäna 200 000 för att skjuta en person när man kommer undan till 80-90% sannolikhet. Så kan man ju inte ha det. Det är helt enkelt viktigt att se över alla redskap som finns och som kan så att säga öka polisens möjligheter att klara upp såna här brott i framtiden. För att så som det är nu, det är nog alla överens om att så kan vi inte ha det.
Och jag tänker att med de orden så avslutar vi väl den här veckans podd, tycker jag. Jag tänker be er en sista gång om att skicka in lite lyssnarfrågor. Jag har fortfarande inte gjort det jag lovade i förra avsnittet, att försöka hitta något här på redaktionen jag kan skicka med som ett litet pris som jag lottar ut till någon av de som skickar in frågor. Men det har kommit in fler frågor, så jag tror att den här taktiken funkar. Så skicka in gärna din lyssnarfråga om du undrar någonting om den pågående gängkonflikten, om det finns någon expert du vill att vi ska prata med och så. Din fråga kan du mejla till mig, ricardo.burrows@bonniernews.se. Du kan se stavningen i avsnittsbeskrivningen, eller så kan du svara i ett frågeformulär som följer med publiceringen på lt.se. Jag heter Ricardo Burrows och är reporter på Länstidningen, och jag sitter här tillsammans med Torbjörn Granström som är krimexpert på redaktionen. Tackar för att du har lyssnat.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.